en podcast från Aftonbladet Ledare.
Under de politiska kontinentalplattorna finns en fråga som ändrat politiken, inte bara i Sverige utan i hela västvärlden, i grunden. Arbetarklassen, som tidigare väldigt ofta röstat på arbetarpartier till vänster, har gått långt åt höger, i Sverige till Sverigedemokraterna. Men vad beror det på? Två forskare har gjort det väldigt få har gjort. De har nämligen frågat SD-väljarna själva. Och svaren de fick ska vi prata om i detta avsnitt av Starta pressarna. En podd om ekonomi och politik för Aftonbladets ledarsida med mig, Daniel Strunan. Varmt välkomna till Katalys och Starta pressarna, Stefan Sjöberg och Carla Backlund.
Tack så mycket.
Och först och främst bara, ni har skrivit den här boken, det handlade aldrig om invandrarna. En underbar bok. Katalys, för att vara helt transparenta, har ju varit med och liksom tagit fram den här. Det är en katalyspublikation, så att ni får ta allt jag säger här med en liksom lagom dos nypa salt. Men ni får också gärna läsa den själv och bedöma. En mycket viktig bok. Vilka är ni? Stefan, jag kan börja. Du är idag, sedan några månader tillbaka, professor i socialt arbete vid Högskolan i Gävle.
Ja, stämmer bra.
En arbetargrabb som har gått långt.
Ja, det kan man säga.
Drömde du om att bli professor?
Det var en lång resa det här. Ja. Nej, det har liksom bara blivit så. Nej, men saken, det var inte därför jag började på den akademiska banan och studera. Och så där, utan det var egentligen ja, det vi sitter med här nu. Jag ville lära mig saker om samhället som jag på något, förhoppningsvis kunde använda på något sätt. Mm. Det var redan tanken från början.
Och vi lärde känna varandra för väldigt länge sedan, 25 år sedan ungefär, någonting sånt. När du var en ung doktorand som skrev en avhandling om Rudolf Meidner, som fortfarande kanske är en hegemonisk vändpunkt.
Ja, det stämmer.
Om löntagarfondsstriden och jag tycker bland det bästa jag läst. Det och Lars Ekdahl och Greiders bok, det räcker ganska långt om man vill förstå löntagarfonderna. Men sen fortsätter akademin.
Ja. Alltså jag doktorerade, det var ju sociologi i Uppsala då, så det var ju doktorsavhandlingen där. Så att det är ju liksom sociologi, socialt arbete, ja, och Karl här håller på med statsvetenskap. Det är ju där mitt intresse har kretsat liksom.
Och bara för att reda ut det från början, ni är far och dotter.
Det stämmer.
Ja, ni har olika efternamn, det har många i Sverige. Men Karl Backlund, du är då den som egentligen från början, när vi fick nys om det här, så hade du skrivit en studentuppsats.
Ja, precis. Det är min C-uppsats.
Det är C-uppsats. Och det var i statskunskap?
Ja, precis. Det är inom ramen för politiskt kandidatprogrammet i Uppsala.
Och vad gjorde du där?
Där så intervjuade jag 5 stycken SD-politiker som tidigare varit socialdemokrater. Så ganska likt upplägg som boken har blivit nu. Då. Nu har vi lagt till några intervjuer, precis. Och lagt till lite analys. Mm. Själva empirin är ju samma.
Och du är ju som sagt idag professor i socialt arbete, mycket kring utsatta ungdomar och utsatta människor i samhället. Det är ju socialpolitik kallas det på vissa universitet tidigare har gjort, va?
Man kan säga så här, det är socialpolitik, det handlar om välfärdsforskning, men också det här med situationen i utsatta områden och det man kallar samhällsarbete, community work.
Ganska viktiga frågor i vår tid.
Ja, det kan man ju tycka. Det tycker jag. Det är därför jag håller på med det.
Det kanske finns anledning att komma tillbaka till, liksom, inte bara om den här frågan, utan om andra. Kärnan i din liksom, forskning och så. Men Carla, du jobbar för Socialdemokraterna.
Ja, precis.
Och så är det också sagt. Vi ska liksom berätta allt här. Nej, men vi fläcker upp det på bordet. Nej, men du är socialdemokrat och det är ingen konstigt för den som läser den här boken. Katalys är ju hemmahörande i fackföreningsrörelsen, i arbetarrörelsen. Så att, men rakt in i ämnet då. Ni har ju då skrivit en bok. Kan du bara berätta, vad är det ni har skrivit? Du började med en kandidatuppsats som vi fick nys om. Frågan ställdes till er. Skulle ni kunna utveckla det någonting? Eller skulle du kunna utveckla det här? Du drog in din farsa. Och sen ville arkivförlag som ger ut våra klassböcker väldigt ofta samarbeta med er. Och den kommer ut nu i dagarna på 1 maj recensionsdag, 1 maj 2026. Men vad är det för bok ni har skrivit egentligen?
Mm. Nej, men, ja, vill du börja?
Ja, jag tänkte bara först säga också att den kommer ju liksom, man måste ju se det som att det är en lång bakgrund också. Jag menar alla de diskussioner vi har haft under många år. Så vi har ju gemensamt intresseområde som kretsar kring de här sakerna. Så att det var ju det första gången jag läste de här intervjuerna och hade gjort då, så tänkte jag att ja, men det här måste vi göra något mer av.
Vad var det du såg? Vad var det du såg i de där intervjuerna som din dotter hade gjort?
Ja, men det var ju just det här. Det är det som är grejen med den här boken, att det är ju inte bara de här intervjuerna, utan det är ju en genomgång av tidigare forskning på det här fältet då. Men det som har saknats, alltså, det är just det här berättelserna från just den här gruppen av människor. Liksom. De som har tidigare varit sossar, arbetarbakgrund, och som sen har valt att bli aktiva till och med i SD. Va?
Mm.
Att de berättelserna, de är rösterna, men vad ligger bakom det här? Liksom? Mera inifrån förståelse, kan man ju säga.
Om man ska börja...
Ja, det har funnits ganska stor liksom, medial uppmärksamhet kring det här väljarflödet, och ändå upplever jag ett stort intresse för det.
Mm.
Men där man pratat ganska mycket om de här väljarna och inte så mycket med. Och vi upplevde väl, eller jag upplevde från början, att det fanns ett behov av att analysera det lite djupare och se om det finns några bakomliggande motiv. Annars så är det lätt att uppfatta det väljarflödet och kanske generellt liksom, övergången från socialdemokrati till den här typen av partier som någonting som skedde väldigt plötsligt. Och vi ville väl gräva lite i det.
Mm.
För att det är ändå, många av de här väljarna är ju väljarna som har röstat på Socialdemokraterna under lång tid. Och sen gjort den här ganska stora skiftet.
Mm. Men om vi liksom backar bandet då, om man säger, vad är problemet då med detta? Alltså, ni har ju skrivit en, tycker jag, ypperlig bok som jag kan ganska mycket om det själv, är intresserad av exakt de här frågorna. Jag tror att liksom, vi hade nog kunnat ha trevliga middag här där vi diskuterat liksom, vår syn på världen. Det är uppenbart. Men om man säger så här, vad är det för liksom, det här SD-problemet då som skakar liksom, socialdemokratin och arbetarrörelsen och vänstersidan i politiken? Och jag kan, alltså egentligen så här, vi har ju haft en vår här där Viktor Orbán har förlorat makten äntligen i Ungern. Jag vet inte vad som kommer efter, men det är i alla fall inte Orbán. Kanske då att demokratin kan räddas, den stod pall. Han hade riggat systemet så mycket för valsegrar att när han själv förlorade så förlorade han stort och kunde liksom inte snacka sig ur. Det var ju ändå bra på något sätt. En olycksfall i arbetet. Vi har Donald Trump som skakar om världen. Just nu pågår liksom han har jämnat Gaza med marken, ett blodigt folkmord där. Nu vänder man sig mot Iran, man störtar. Alltså, världen skakar om. Donald Trump, som också finns många arbetarväljare i USA, deras röster. Inte minst manliga arbetarväljare. Så att, och det är samma i Indien, det är samma i Brasilien, det är samma i stora delar av västvärlden. Om vi bara, liksom, vad är det vi kommer ifrån? Det här SD-problemet som man ofta pratar om. Vad var det som fanns innan SD-problemet? Hur såg liksom det här bandet mellan arbetarklassen och socialdemokratin och arbetarrörelsen ut? Kan ni beskriva det?
Mm. Ja, först vill jag bara säga så här. Vad fanns innan den här, det som vi då skriver fram som mer nationalkonservativa framväxten? Va? Alltså det finns ju massa olika beteckningar och sådär. Men vi tycker nationalkonservativt, nej men det träffar ganska bra liksom, som någon slags samlingsbegrepp. Va? Och jag skulle vilja börja med att säga det här, att vad fanns innan det, innan den framväxten? Jo, men då hade vi ju liksom 30-40 år av marknadsliberalisering.
Mm.
En nyliberal hegemoni kan man ju prata om. Va? Och den bröt ju sönder vårt samhälle liksom. Den löste upp gemensamheterna, kollektiviteten liksom. Vi blev alla någon slags splittrade individatomer liksom. Det fanns ingen samhörighet längre i samhället. Och det är mot den klangbotten liksom som den här nationalkonservatismen har vuxit fram, ska jag säga. Som ett alternativ då. Och det är det som vi tycker är så tragiskt, att ja, men det är ingenting som säger att det ska liksom bli alternativet till nyliberalismen, va. Det borde ju vara något helt annat. Mm. Det borde ju vara den demokratiska socialismen liksom. Som driver fram ett nytt sammanhållet gemensamt vi-projekt som alternativ till den havererade marknadsliberaliseringen. Liksom.
Vad säger du om det här? Håller du med? Ja, ni skriver boken ihop, men håller du med om bilden eller vill komplettera den på något sätt?
Nej, men jag håller verkligen med. Jag tycker att det är en av våra största poänger med boken, att det som har skapat den här rörelsen eller väljarflödet är just nyliberaliseringen. Och då är det inte bara de borgerliga partierna, utan också att, och kanske framförallt att socialdemokratin har dragits med i det. Och att det är det som är en stor del av förklaringen till varför det här väljarförrådet har skett.
Precis, för att du, Stefan, var ju med tillsammans med flera, några till och skrev ett par kapitel minst i, vad heter, Katalys stora klassprojekt som leddes av Göran Terborn och tillsammans med Katalys. Och där skrev du bland annat om privatiseringen av välfärdsstaten och privatiseringen av statliga bolag och förmögenhetskoncentrationen som hänger ihop.
Ja.
Så du har ju studerat det här länge och ni har skrivit andra saker senare också med att alla fick det inte bättre och så vidare. Du har skrivit flera saker för Katalys tidigare, men om man tar då liksom den här, för jag tror många kan hänga med på att under liksom 1980, för 46 år sedan, då var Sverige som jämlikast, var vi jämlikast i världen och jämlikast i vår egen historia. Och sen dess har ju då klyftorna ökat väldigt kraftigt. Men det som fanns innan de här klyftorna började öka och en bit in efter att de började öka, det var ju ett annat samhälle. Och egentligen är ju det man på något sätt, ja, som jag tror att ni ganska mycket kontrasterar mot den här SD-berättelsen, det här SD-stödet som finns i arbetarklassen. Hur såg det samhället ut? Var inte det ganska ett unikt band egentligen mellan, det var inte bara i Sverige, men det var ovanligt starkt i Sverige, mellan arbetarrörelsen och arbetarbefolkningen?
Visst. Vill du börja? Ja, men jag tänker så här att jag började nu med att säga okej, för att förstå nationalkonservatismens framväxt så behöver vi först förstå vad som var närmast tidigare. Ja, ja. Liksom. Men då måste vi, det är det som är så viktigt. Ska vi förstå var vi befinner oss idag och förstå vad som ligger bakom det och driver fram det. Mm. Vi måste ha ett historiskt perspektiv. Liksom. Vi måste ha en slags samhällsanalys som går ganska långt tillbaka i tiden. Ja, men då hamnar vi vid, jag menar, Per Albin Hanssons folkhemstal och så vidare. Va? Redan där liksom, där började ju det socialdemokratiska projektet formas liksom. Då socialdemokratin på något sätt gick från att vara, inom citat, bara ett arbetarklassparti till att bli ett hela folkets parti.
Mm.
Så här. Och Det var ett strategiskt tänkande på samma sätt som de här nationalisterna är väldigt duktiga på det idag. Va? Att försöka samla en stor majoritet av befolkningen bakom ett långsiktigt samhällsprojekt.
Mm.
Uppbyggandet av den universella välfärdsmodellen. Vi kan ju se lite liknande utveckling i många andra länder, men i Sverige var den ju unik. Liksom.
Mm.
Sverige var ju det mest långtgående, jag säger nu var det mest långtgående exemplet på en universell välfärdsmodell, ja, eller universell välfärdsstat. Som på något sätt ändå omfamnade mer eller mindre hela befolkningen.
Mm. Och som och, där befolkningen omfamnade de som hade skapat det.
Jo, det var ju det.
För det är också det att man tilltalade hela folket. Jag gav
och så
ju också
fick man hälften av folkets stöd.
Ja, precis. Det gav ju också ett unikt mandat och liksom en handlingskraft. Alltså har man 30-40 år på sig då att genomföra den politiken så kan man också få ganska mycket gjort. Och det ser man ju också då i att Sverige 1980 blev världens jämlikaste land.
Och det måste man ju förstå att det var ju ett projekt som hade pågått i decennier.
Alltså. Mm.
Mm. Och det är ju det som är viktigt att ha sådana perspektiv, va? Och att naturligtvis då att ja, men arbetarrörelsen, inte minst socialdemokratin, partiet, fackföreningsrörelsen, folkrörelserna var den kraft som drev fram det här projektet och höll ihop det alltså, och skapade ett vi i det här samhället som inte finns längre.
Yes. I boken så gör vi lite en liksom historieskrivning kring vad det egentligen var som gjorde socialdemokratin så stark. Inte bara i Sverige, men i Sverige blev den ju verkligen unikt stark. Som handlar om, vi kallar det för, eller det är från en forskare, men hon kallar det för kommunitarismen och för politikens företräde framför ekonomin. Och det handlar ju egentligen om dels att det här tilltalet till hela befolkningen, att man riktar in sig på en samhällsgemenskap och att skapa en vi-känsla snarare än bara liksom smala klassintressen eller att ställa grupper mot varandra. Och sen också en tro på politikens förmåga att förändra samhället. Och såklart verktyg också för att se till att den faktiskt gör det.
Och att också reglera ekonomin, alltså den kapitalistiska marknadsekonomin. Kanske till och med successivt alltså inskränka dess makt alltså, i samhället.
Ja, precis. Jag tänker att om man, en annan bok som vi gav ut tillsammans med Arkivförlag för flera år sedan är skriven av ekonomhistorikern Erik Bengtsson. Och den heter ju Världens jämlikaste land. Och där tar ju han spjärn, det är en väldigt bra bok den också.
Den är jättebra.
Den tar ju spjärn mot så att säga, den här väldigt pissliberala mytbildningen och nästan ideologiproduktionen av Lars Trägårdh och Henrik Berggren, framförallt Lars Trägårdh tror jag, där man i princip egentligen med spår av några få fragment i några romaner och diktverk liksom från 1800-talets övergång i 1900-talet ungefär, liksom spår då att Sverige var ett jämlikt land på grund av någon ideologiproduktion eller nästan någonting nedärvt. Och han går då som ekonomstokare till liksom läggen. Han går till arkiven, till straffdomstolsprotokollen, till liksom, ja men helt enkelt till faktan, inte till dikten. Och då finner han ju att det var tvärtom. Sverige var ett otroligt ojämlikt land. Kanske det mest ojämlika, fattiga och minst och mest diktatoriska landet i Europa fram till det demokratiska genombrottet. Och hans svar är ju att det var en välorganiserad, alltså den alltså dels att vår överhet var så trygg i sitt översitteri, sin brist på delaktighet från arbetsplatsen. Vi hade ju liksom det här som man ibland måste nypa sig när man själv säger på föreläsningar och sådär. Att vi hade liksom kommunalt liksom viktad röstlängd. Så att företag hade röstlängd. Och man hade röstlängd. Alltså, så företag hade på väldigt många orter i Sverige. Bruket, liksom, fabriken hade då fler röster. De hade egen majoritet i kommunfullmäktige valet själv. Så att fabrikören eller ägaren röstade för fabriken. Mm. Eftersom det var skattemängdens inbetalningen som, det här är liksom verkligen diktatur, ekonomisk diktatur och fåtalsvälde. Och sen, men de var så säkra på sin sak att, och då byggs liksom ett motstånd upp med de här folkrörelserna. Nykterhetsrörelsen, frikyrkorörelsen, arbetarrörelsen naturligtvis, rösträttskampen, kvinnokampen. Och sen så liksom bara, när det bryter igenom då efter ryska revolutionen, revolutionerna i Europa 1917, 18, 19 där, då får Sverige liksom demokrati. Och då är vår motståndsrörelse i Sverige är otroligt välorganiserad.
Mm.
Och det är liksom organiseringen som gör att vi blir jämlika. Och sen då det här ni beskriver sen under liksom 20, 30, 40, 50-tal, 60-tal, rekordår, fullsysselsättning. Alltså, förlåt att det blev ett första majtal här. Men liksom, nej men så att, men den här organisations, alltså det man organiserar, om man ska hitta triptyken, först organiserar man denna klass, detta folk. Sen får man demokrati, sen gör man en välfärdsstat, mödosamt byggs den upp, och sen det ni beskriver då, sen säljs den liksom ut på 80, 90, 00-talet. Är det liksom, har jag tolkat det rätt då?
Ja, det skulle jag säga. Jag vill haka på det du börjar med att säga här också om Lars Trägårdh och sådär, att jo men alltså, man kan ju visst titta på fina berättelser och folktagor och allt möjligt.
Ja, men en rad i en bok av Ellen Key.
Ja, som då, visst. Och jag säger inte att det inte är relevant. Ja, men det kan det vara. Men vill vi förstå den långsiktiga samhällsutvecklingen, ja men då handlar det om sådana saker som du berör liksom. Det handlar om ekonomiska, materiella livsförhållanden för människor alltså.
Mm.
Man behöver ha den materialistiska aspekten liksom, annars kan man inte förstå det här. Och då blir det ju på det här sättet också att om man den analysen så ser man ju genast att alla de här landvinningarna, välfärdslandvinningarna, alla de här reformerna som arbetarrörelsen drev fram, också pådriven liksom mera från vänsterkrafter, så var det ju också naturligtvis.
Ja, ja.
Men om vi säger då,
det här är ingen bok som hyllar den reellt existerande socialdemokratiska partiledningens politik de sista 40 åren. Om ni är tillhör den gruppen så läs boken, men ni kommer säkert känna er lite kritiserade eller ansatta.
Ja,
så det är inte så att det är någon hyllningsskrift till liksom partiledningar sedan 1980.
Vi försöker bidra till en levande debatt.
Ja, det är min ära. Men bara för att du är socialdemokrat och liksom jag röstar och är medlem i det partiet också. Så här, det är inte liksom, det är ingen hyllningsskrift, utan det är en intellektuell hederlig skrift.
Nej, men och jag kan avslöja, det var det här projektet som gjorde mig till socialdemokrat. Jag var inte socialdemokrat, eller jag var inte partipolitisk på det sättet innan jag började med det här. Utan det är just när jag har läst om det här och pratat med de här personerna som jag har landat i att det är det som behövs. En stark socialdemokrati. Och då tycker jag också att vi har en skyldighet att försöka bidra till en sån.
Ja, absolut. Ja. Och jag menar, så att det inte blir några missförstånd där. Jag är ju också medlem i det socialdemokratiska arbetarpartiet, va? Även om kanske inte som så aktiv då. Men
låtet än så länge i landet, så vi behöver inte
göra ut.
Nej, men det jag ville säga var det här också, att varenda sån här reform alltså, som ändå drevs fram och genomfördes av det socialdemokratiska partiet, den parlamentariska vägen, stötte ju på jättehårt motstånd. Va? Mm.
Klassmotstånd.
Och det där, alltså idag när man håller på och undervisar till exempel studenter om socialpolitik och sånt där, eller även liksom folk i allmänhet kanske tror att ja, men det här var en jättefin utveckling och alla tyckte att det här var så bra med de här idéerna och de här reformerna.
Alla
så var det inte alltså.
Nej.
Det var ett jättehårt motstånd. Men dåtidens socialdemokrati, måste jag tyvärr nu säga, vågade ta den konflikten och den kampen. Alltså.
Mm.
Den klasskonflikten kan vi säga. Va? Och försvara arbetarklassens och det breda folkmajoritetens intressen. Liksom.
Och det är när man tar den striden som man också får förtroende. För att
ja.
jag läser väldigt mycket, osunt mycket om de här gamla agitatorerna. Liksom, verkligen 1900-talets liksom, start, liksom, eller tidigare än så till och med. Och deras problem var ju att när de pratade om liksom, revolutionen, reformerna och arbetarrörelsen, det var socialismen, då satt folk liksom där med 7 barn i ett pörte utan värme, utan lön, utan trygghetssystem. Nästa dag kunde de bli vräkta. De hade lånat 1 årslön av specerihandlaren som ägde fabriken, som ägde liksom bostaden. De hade inte rösträtt, de hade inte yttranderätt, de hade liksom inte religionsfrihet, de hade liksom ingenting. De här människorna hade ju väldigt svårt att tro på arbetarrörelsen i början när de kom och lovade massa saker. Så man var ju tvungen att skruva ner det man lovade. För folk trodde inte på, utan det var ju så att när man sen man reformerade, alltså man genomförde saker som folk kunde tro på.
Mm.
Så man var tvungen liksom att visa först. Det är det som på sätt att man byggs upp genom att man på sätt överträffar lågt ställda förväntningar, de stigande förväntningarnas missnöje lander om sen på 50-60-talet. Och nu lever vi kanske i motsatsen, de sjunkande förväntningarnas missnöje, besvikelse.
Precis. Ja, men man måste ju visa att den demokratiska politiken faktiskt gör skillnad i människors liv. Och det litar inte människor på just nu. Och det är väl det man måste komma tillbaka till. Jag vill också tänka på den här boken som du nämnde, Världens jämlikaste land. Tycker att det är en intressant observation man kan göra där också. Att just att Sverige var så pass ojämlikt, att det var det som gjorde det jämlikt. Att det också finns en stor kraft i missnöjet och i människor som inte accepterar hur samhället ser ut just nu. Och det är ju någonting som vi har väldigt mycket av idag. Missnöje alltså.
Ja.
Och det är det som SD har växt ur. Men vår poäng är ju också att det här missnöjet kan mobiliseras i olika riktningar. Nu är det SD som har lyckats bäst de senaste decennierna. Men vi önskar ju såklart att man skulle kunna mobilisera det i en socialdemokratisk riktning. Och tycker också att vi kan se i intervjuerna att det finns efterfrågan efter en sån.
Mm.
Vi har ju nu stickspår. Katalys har ju, ni som tittar på det här på YouTube eller ser Ago Alla eller våra klipp och sådär. Vi gör en ganska stor satsning på sociala medier. Och det kan man tycka vad man vill om. Men målet är ju att nå nya grupper som inte läser kanske i första läget en rapport hos Katalys. Kanske inte ens vet att vi fanns eller finns. Men en av de roligaste inflödet av kommentarer, de flesta är ju positiva, men en typ av kommentarer är: jag är ju vänster, men jag har suttit här på YouTube i 10 år och tittat på högerinnehåll. Jag har tittat på SDs kanal Riks och så dök ni upp.
Ja.
Och då tycker jag jättebra om er. Och det är någonting med det här, som att alltså SD bedriver ju på ett sätt ett arbete som väldigt mycket verkligen motsatsen ideologiskt, politiskt, människosyn och allting. Det är min personliga liksom motståndare 100%. Men hur de gör det, funktionen av det de gör, att de formar en rörelse med självförtroende, med ideologisk, liksom, de ger folk argument som man kan prata om i fikarummet och i tvättstugan och på Konsum. Alltså, hur ser ni på det? Att SD idag är en rörelse av också ganska mycket arbetare. Bland annat om ni har intervjuat. Vad tänker ni om det? Och att socialdemokratin ibland, jag menar det finns fler arbetare i socialdemokratin, men det finns också ganska mycket tjänstemannaskikt i socialdemokratin. En del ganska välbesuttna.
Och jag skulle också säga att det finns många missnöjda arbetare kvar inom socialdemokratin också. För det ska man inte heller glömma, att det är inte så att alla missnöjda arbetare har gått till SD. Många skulle aldrig komma på tanken liksom. Utan man stannar med det parti man är lojal med. Men det betyder inte heller att det inte finns ett missnöje. Jag skulle säga att vår poäng mot slutet av boken är ju också att det är just det här som man kanske kan lära av SD, om något. SD är ju liksom den mest framgångsrika politiska kraften i Sverige de senaste decennierna. Det får man ändå säga. Ja, jag, alltså inte...
Nej, men alltså först var det socialdemokratin.
Ja, precis.
Sen de 20 år tillbaka eller någonting i SD.
Först var det socialdemokratin, sen var det nyliberalismen. Nu liksom ser vi en början på någonting annat. Och att kanske snarare än att kolla på vilka specifika frågor det är som SD tar upp, och lära sig av det eller
anpassa sig till det. SD, men man skulle kunna göra som SD.
Det skulle jag tycka var en bra lärdom. Att vad är det egentligen som får människor att gå dit? Det kanske handlar mer om att man känner sig lyssnad på, man känner sig representerad, det tilltal man känner igen. Och en rörelse som man upplever vill göra någonting annat av samhället.
Mm. Vill förändra samhället.
Ja, precis. Jag menar, jag är ju ung. Och det är någonting som S-studenter brukar säga, att det är svårt som ung idag att komma på en reform som verkligen har förändrat ens liv eller samhället under min livstid. På ett positivt sätt. Det finns många, många, många åt det sämre hållet, absolut.
Jo, vad heter det? Jag vill haka på det där också, för att vi tänker så här då, att under flera decennier alltså så var det ju då arbetarrörelsen, socialdemokratin var den starkaste kraften där naturligtvis. De hade liksom en idé och en vision om vad är det för typ av samhälle vi vill skapa här.
Mm.
Ett samhälle för den stora folkmajoritetens bästa liksom.
Mm.
Och som kan hålla ihop samhället, va. Och så hade man, då kom man ju fram till att ja, då behöver vi till exempel en stark välfärdsstat. Vi behöver en omfattande omfördelning från de rika välbeställda grupperna till de mindre välbeställda och så vidare och så vidare. Va? Och det krävs ju väldigt mycket för att driva ett sådant projekt. Eftersom det hela tiden var, som jag sa, ett starkt motstånd liksom.
Mm.
Från borgerliga aktörer, från företagarintressen och så vidare. Va? Men man vågade. Och det är ju det vi kan se nu, att den kraft som har vågat stå för något annat, ja, men det är ju liksom, det är en förklaring till SD, va. Det måste man ju ge dem, eller vad man ska säga. Så mycket spott och spe och allt möjligt som de fick. Ändå så har de hållit fast vid sin samhällsvision som vi inte alls delar.
Nej.
Men de har haft en vision. Mm. Vi vill ha ett helt annat samhälle än det här liberalsamhället liksom, som de kallar det för, va. Vi vill ha en helt annan form av samhälle. Och så har man bara på liknande sätt som socialdemokratin tidigare gjorde, men med en helt annan politik, börjat genomföra olika reformer i den långsiktiga riktning man vill driva samhället. Va? Det är ju hegemoni liksom. De förstår hegemonitänkande, va. Vilket vänstern, arbetarrörelsen och socialdemokratin förstod redan från... Det är bara att lyssna på Per Albin Hanssons folkhemstal redan liksom. Det är hegemoni alltså.
Berätta, vad är hegemoni? Förklara det kort för att hitta det.
Ja, men hegemoni, det kommer ju ifrån, det är liksom Antonio Gramscis begrepp från början då. Hegemoni handlar ju om att ha en ledande ställning i samhället, va? Att vara en kraft som har en kraft som har förmågan att dominera och leda och driva samhällsutvecklingen i en viss riktning, va? Och hegemoni bygger man, det räcker liksom inte bara med ett parti, det räcker inte bara med fackföreningar, det räcker inte bara med Danielssonen och poddar.
Va? Det är för jävligt.
Det räcker inte bara det räcker inte bara med katalys eller ABF och sånt där, utan hegemoni, det är alla möjliga olika organiserade krafter i samhället på olika områden i samhället, va? Inte minst ekonomi också, det ekonomiska området. Va?
Och kultur.
Kultur naturligtvis. Som ser att ja, men vi har en liknande viljeriktning. Vi har en liknande syn på hur samhället bör vara. Och på något sätt så formerar man då tillsammans en hegemonisk kraft, va, som kan driva samhällsutvecklingen.
Man kan väl säga att den hegemoniska ideologin, eller den hegemoniska liksom, föreställningen, påverkar ju inte bara de som vill åt det samhället heller. Utan man märker ju vilken kraft som är hegemonisk också på hur deras motståndare pratar. Det brukar jag tänka på om man kollar på gamla partiledardebatter. En fin affisch på Olof Palme bakom. Så tycker jag att man märker också på högerpartierna att det var liksom en helt annan målbild som man utgick från när man diskuterade politik. Att även om man hade självborgerliga åsikter så motiverade man liksom det med ett socialdemokratiskt språk. Och det kan man ju roa sig med och kolla på partiledardebatter idag och fundera på vems bråk det egentligen är som man förhåller sig till.
Vem är det som sätter dagordningen?
Mm. Ja, precis. Och dagordningen, makten över tanken brukar man säga till. Ja. Så den som definierar vad som är sunt förnuft, alltså det som är normaliteten. Mm. Det finns många sätt att uttrycka det på, men högern har liksom tagit den här liksom hegemoniska makten från arbetarrörelsen, och idag är det ett nationalkonservativt projekt som håller på att överta den. De går ganska just nu väl i takt med den nyliberala. Mm. Genom någon sorts legering av nyliberalism, högerekonomisk politik och konservatism. Mm. Liksom. Men så här, jag tänker att ni gjorde ju då intervjuer. Liksom, du började de här fältstudierna, sen har ni gjort det tillsammans. Berätta bara kort, vad är det ni har gjort? Alltså, ni har gjort en vetenskaplig metod, ni har liksom gjort det här enligt konstens alla regler. Det är anonyma personer som ni har bytt namn på när man tar del av dem i det här. Vad var det ni fick syn på? Och vilka var det ni träffade? Om vi börjar med dig som gjorde det från början. Vilka var det ni snackade med? Och vad är det ni fick syn på? Kanske också läsa något citat, om ni har något favoritcitat av någon av de här.
Jag har några i huvudet, tror jag.
Ja. Men börja du, Carla.
Absolut. Nej, men inte säga för mycket om liksom hur vi har hittat personerna.
Nej.
Såklart. Men
vilken typ av människor,
ja,
är det?
Ja, precis. Det är ju människor med arbetarbakgrund, har vi beskrivit det som. Som är politiker idag för SD på olika nivåer.
De har uppdrag.
Precis, de har förtroendeuppdrag för SD idag. Eller vid tiden för intervjun åtminstone. Och har tidigare haft en identitet som socialdemokrater. Flera av dem, ja, den absoluta majoriteten av dem har ju antingen varit politiskt engagerade för Socialdemokraterna eller fackligt engagerade på något sätt tidigare.
Så det är en avgränsning, kan man säga. För det finns ju liksom många åsikter i svang i samhällsdebatten om vad saker och ting beror på, vem som är vad, och vem är arbetare, vem är socialdemokrat. Och det jag erfar i samhällsdebatten i din generation är att många som idag kanske är högerlutande i arbetarklassen, killar och tjejer i din ålder, de har ju aldrig varit socialdemokrat.
Nej, deras
morfar och farsa kanske var det, mormor och morfar var det absolut, men de har ju aldrig, så att ibland är det också, snart kommer vi inte kunna säga de här tidigare S-väljen, utan de som klassmässigt på 80-talet borde ha varit sossade kommunister är idag sverigedemokrater. Men ni har gjort en avgränsning, det är idag politiker, när ni intervjuar dem var de politiker för SD, de är förmodligen nu också, och de hade en rot i S, och vad var det ni hittade då? Vad var det ni såg?
Men vi har liksom identifierat 4 stycken teman som vi tycker återkommer när vi har kollat på de här intervjuerna. Och vi kan ju gå igenom dem lite snabbt kanske. Vi har kallat dem, för det första då invandringen och samhällsproblemen. Och vi har valt att lägga ihop dem just för att det är väldigt svårt att separera dem när man kollar på citaten. Invandringen är absolut ett ämne som kommer upp hos de allra flesta. Och för många så är det liksom någonting som man tar upp när man pratar om varför man har lämnat. Men det är väldigt sällan som det kommer upp som isolerat. Utan det kopplas liksom till bristande välfärd. Det kopplas till arbetslöshet och bostadsbrist. Och en känsla av att det inte längre finns någon samhällsgemenskap. Och då det andra ämnet är då just bristen på samhällsgemenskap, som vi också gjort till ett eget tema. Som handlar om en längtan efter liksom ett vi som man upplever har gått förlorat. Man upplever att det tidigare fanns en folkrörelse och en känsla av att vi är det här partiet, vi är den här rörelsen. Där man känner att liksom partiledningen har hamnat längre och längre ifrån en själv. Vill du fortsätta lite?
Nej, men och då upplevs det då SD som den nya kraft som just gör det. Liksom. Försöker skapa någon slags nytt visa. Liksom.
Vid det svenska folket.
Ja, så va. Mm. Medans det är jättemånga av informanterna som säger att ja, det här tidigare så var ju sossarna liksom, det var ju de som stod för det här liksom, med folkhemmet och välfärdssystemen och så vidare, va? Som gjorde att vi höll ihop alltså.
Mm.
Men nu finns inte det längre, säger genomgående i intervjuerna. Men det finns inte längre, och sossarna driver inte det längre. kanske inte ens tror själva på det längre, ungefär så, va?
Nej.
Och vad ska man göra då? Ja, vi ser ju nu att, ja, nu är det inte vad jag ser, utan jag refererar till vad de säger här i berättelsen, att ja, men välfärdssamhället har ju liksom havererat på något sätt, va?
Mm.
Vi har inte välfärdsresurser, vi har inte system, vi har inte fungerande skola, vård och omsorg och sådär. Och då kan vi inte ta emot så här många människor.
Precis.
Det är typ den logiken, va? Det går liksom inte, va? Så vad ska vi göra då? Ja, eftersom det här gamla SOS-projektet inte finns längre, ja, men då har i alla fall SD någon slags projekt liksom.
Mm.
Och då blir det mer att, ja, men då eftersom välfärdssystemen är förstörda och vi inte kan ta emot så många människor, ja, men då får vi försöka tänka på oss själva då liksom, och göra det bästa bland oss som finns här nu liksom. Ungefär, ja. Så.
Det är ju i princip ett citat från en av...
Ja, det är precis.
Du har liksom blivit en av de här ni snackar med. Du har liksom tagit in de här, du har levt i texten, så du är som en skådespelare på Dramaten som liksom kan de här replikerna som att du själv hade skrivit dem. Nej, men vad säger, ni hade två punkter till.
Ja, precis. För någonting som de också tar upp nästan allihopa är någon slags svek som man upplever från det socialdemokratiska partiet. Och då har vi delat upp det i två. Dels att man upplever att man har rört sig bort från den egna ideologin. Och det tyckte jag var väldigt intressant. Att
ja,
det är
verkligen. Det här är ju då SD som tycker att sossarna inte är sossar längre.
Ja, precis. Och SD som i ganska hög grad själva fortfarande beskriver sig som socialdemokrater. Det kommer liksom citat som att, men jag är socialdemokrat i grunden. Eller det är en som kallar sig för betongsosse. Men att man upplever inte att det finns ett alternativ som är socialdemokratiskt, så som man själv förstår den socialdemokratiska ideologin längre. Och då har man valt att gå någon annanstans själv. Men det är ju inte heller så att de tycker att Sverigedemokraterna är en liksom carbon copy av Socialdemokraterna. Utan det är just som du säger, att man upplever att det här är det alternativ som finns för att få tillbaka det som vi hade förut. Ungefär precis så uttrycker de sig.
Ja. I brist på det bästa så tar man det näst bästa.
Ja, precis.
Ja, det är någon som säger, eller kanske flera som säger också att, ja, varför då SD? Jo, men de har i alla fall en vision. Och det är en som säger så att det kanske är bättre att parti har en egen vilja, oavsett vad det är för typ av vilja, än att man inte har någon egen vilja och bara följer efter de andra. Liksom. För att det uppfattas ju också som att, ja, dagens socialdemokratiska parti har ju liksom ingen egen, det vi har pratat om, ingen egen samhällsvision. Va? Vad är det för typ av samhälle vi vill ha och hur ska vi röra oss dit? Man har inte det, utan hakar bara på liksom SDs förslag.
Ja, mäter liksom också vad som är populärt och liksom opinionsmäter sig fram.
Om SD hade gjort det så hade de kanske inte varit där de är idag. Om de hade börjat med att kolla på opinionsundersökningarna på 80-talet.
Ja. Nej, då hade de avvecklat partiet, för det var inget stöd överhuvudtaget för liksom konservativ nationalism, eller vad det nu var man ska betänka det som då. Men liksom,
för att säga en grej också, du frågar här om citat, alltså, jag kan inte låta bli att säga att tre av informanterna alltså, säger direkta Marx-citat alltså, i intervjuerna. Det var ju något man hajade till på, måste jag säga.
Ja.
Fast de säger det som att jag kan inte säga något annat än, ja, det är ju det här gamla socialdemokratiska, säger de. Det ena är ju då, av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov.
Mm.
Och det andra är, arbetare alla länder förenar. Ja, det är ju det här gamla, arbetare alla länder. Men så säger de sen så här, men det här finns ju inte längre.
Nej.
Det här är ju ingenting som dagens socialdemokratiska partiledning står för eller driver liksom, va?
Nej, men jag tycker att det är intressant hur de pratar om den socialdemokratiska ideologin och det socialdemokratiska partiet, och att det skiljer sig ganska mycket från hur SD-väljare eller SD-politiker generellt pratar om S. Därför att man pratar om det snarare som någonting man har en förväntan fortfarande på både ideologin och på partiet, och man har en besvikelse för att man ser inte det längre. Snarare än att man tycker att socialdemokrati är fel, så ser man inte någon socialdemokrati att tala om. Och det är ju en som uttrycker det ganska kärnfullt, tycker jag, som att man förväntar sig ju på något sätt att S ska stå upp för arbetare och för folket liksom. Men man ser inte det, utan det känns inte som att det blir någon skillnad oavsett om det är M eller S som sitter i regering. Så att vill man ha en annan typ av samhälle och upplever att det finns inte så, det blir liksom inte så stor skillnad materiellt om oberoende av vilken sida det är som styr, så söker man sig till någon som säger sig ha ett annat alternativ
och som kanske vill det väldigt mycket.
Mm.
Jag har alltid tänkt det här att hur kan man rösta på Donald Trump även om man är mycket höger eller mycket till och med fascist liksom? Hur kan man rösta på den här galningen?
Mm.
Och att någons tanke jag är att om man verkligen är mycket missnöjd och vill ha stor förändring, då blir på något sätt hans, alltså om man tar Donald Trump då, hans liksom hänsynslöshet och hans retorik och hans liksom att han inte fogar sig i någon sorts form som en president eller politiker på den nivån ska ha. Det blir en garant för, kanske inte att han levererar för mig, men han kommer i alla fall spränga bojorna, han kommer liksom ge dem fingret på något sätt. Och att i brist på annat så kan man i alla fall, om man gör så här mot etablissemanget som man själv då tillhör i högsta grad, då känns det i alla fall lite skönt.
Mm.
Och kan man på något sätt, det är att han är så bråkig och utanför boxen som man gör att man litar på honom.
Mm.
Men jag tänker så här, en sån där grej som jag har hört förut när folk i facket har beskrivit när deras förtroendevalda har blivit sverigedemokratiska företrädare. Och det har ju verkligen varit en process under många år och så. Då har flera berättat för mig, och det är anekdotiskt bevis för det, men jag tänker att det kanske delvis, alltså har ni sett någonting av det? Nämligen att i några fall så har, det här var på någon fabrik, det var liksom ledande fackliga, liksom röda liksom fackliga företrädare, verkligen ärkesossar eller motsvarande, som sen drabbades av någonting personligt. I något fall, som de berättade då, var att barnet, deras eget barn inte fick personlig assistans, blev nedkatt eller neddraget. Eller att de själva då, vid någon arbetsskada eller så, eller sjukdom, inte fick sjukersättning, behandlades jävligt dåligt av Försäkringskassan, vilket ju tiotusentals människor alltså, har blivit i det här landet och blir hela tiden.
Mm.
Därför att det var en politik som nekar folk sjukförsäkring. Har ni hittat det i ert material, det här alltså personliga trauma som någon sorts trigger för radikalisering? Eller spårbyte ska man nästan kalla, ideologiskt spårbyte.
Jo, men det har vi.
Finns det sånt?
Och då, vi måste ju också säga så här, va? Det här är ju det är just de här intervjuerna, vi har också då, det är ju inte bara intervjuerna som sagt, utan det är tidigare forskning. Va? Men nu pratar vi om intervjuerna, ja. Och det är ju mera inre i det som liksom sociologen Max Weber kallar mera inifrån förståelse, ja. Snarare än utifrån att man ser väljarströmmar och sånt. Men så att vi ska inte kvantifiera här liksom.
Nej, men det är inte procentsatser, utan
de här citaten jag sa själv, så att ja, det är två som säger så, det spelar ingen roll, det är det viktiga att kolla mönster så här, va?
Ja.
Men ändå då, det finns ju, jag tänker på ett långt citat alltså från en av informanterna då han beskriver det här att,
du kan inte läsa för då förstår ju folk hur det låter, alltså kan vi hitta, ja, boken och läsa.
Vi kan hitta något sånt lite senare kanske. Men en av informanterna pratade ju om, ja, vad som gjorde att jag lämnade S och sen gick till SD. Det var när det var någon släkting eller någon vän tror jag. Ja. Som
Brun till en vän tror jag.
Ja. Sossarna hade ju då gått ut med att ja, nu ska vi höja pensionen och så här. Varför fattigpensionärerna?
Men det är 20 spänn eller?
Ja, då hade han ju förstått här att ja, men den här kvinnan då, efter den här höjningen, hon kunde inte leva på det liksom.
Nej.
Och då blev han så förbannad så att nu fick det vara nog alltså.
Ja, jag träffade en kompis som är en gammal granne där jag hade tidigare en sommarstuga. Gammal soste, lite sverigedemokratiskt inriktad i retoriken. Jag övertalade personen att röstade på sossarna därför att han skulle höja de lägsta pensionerna.
Ja.
Och sen så fick de då 100 kronor i pensionshöjning och 90 kronor i skattehöjning.
Mm.
Och han jagade mig nästan på vägen.
Mm.
Alltså så jävla besviken. Och bara som det är också en anekdot, men förmodligen då om det finns ett par till sådana berättelser, så finns det tiotusentals människor som bara i den frågan kände, vad fan,
ja,
vilket jävla svek.
Nej, men jag rekommenderar också Uppdrag granskning. Nu börjar den bli lite gammal, men de gjorde ju en dokumentär om det här. Det kanske var 5 år sedan eller något nu. Den nya Arbetarpartiet tror jag den heter. Det är ju en av de få andra källor som jag hittat som faktiskt pratar med de här väljarna. Och där vet jag också att det är flera sådana historier. Att man har liksom, man har länge röstat på partiet, man har varit lojal Och sen har man blivit utförsäkrad och inte kunnat leva ett normalt liv längre. Liksom. Och så besvikelsen och förvirringen efter det. Man känner liksom sig helt övergiven av samhället.
Yes. Vad heter det? I den här, Carl har ju nu nämnt de här fyra temana som vi ändå såg liksom i material sammantaget.
Jag tror inte vi kom in på det sista faktiskt.
Nej. Och därför att man kan inte ha hur många teman som helst. Och det här kanske inte var ett bärande tema, men ändå så tänker jag på en till. Så att det citatet finns inte med här då. Men en till som pratar i intervjusamtalet om väldigt personligt. Alltså om hur han själv då växte upp i ett segregerat bostadsområde. Gick i skolan där. Och det här är personen som har invandrarbakgrund också i det här materialet då. Hur de gick i skolan och fick lära sig då att i det här samhället är alla lika mycket värda. Och bara ni går i skolan och så här så kommer det att gå bra för er och så vidare. Och så säger han så här att, och sen förstod jag långt senare, jag såg ju bara runt omkring mig att det där var ju bara skitsnack liksom.
Mm.
Vi är inte alls lika mycket värda. Och att när han sen liksom lyfter såna här frågor och liksom kommer fram till att ja, men så här har samhället utvecklats och det har cementerats med segregation, marginalisering och sådär. Då kom han i alla fall fram till att ja, men det parti som han tidigare trodde på och verkade för, det vill säga Socialdemokraterna, liksom inte aktivt jobbar för att förändra samhället då i en riktning som blir mer inkluderande och att alla är lika mycket värda.
Men alltså, det som är intressant med det här är att det finns ju naturligtvis hundratusentals enskilda historier bakom de som har gått över så att säga, från LO-jobbare som röstar vänster ofta till de här SD-supporterna. Jag tänker så här, Socialdemokraternas strategi och även andra borgerliga partiers strategi, de ser lite olika ut. Men en strategi för S har ju varit att möta, du var inne på det förut Carla, man har mött dem i åsikterna.
Mm.
Man har gått dem till mötes, man har sagt, titta här, många är mot invandring, många är för hårdare straff. Och så har man det man brukar säga, triangulerat. Mm. Man har gått, liksom, tagit ner konflikter, man säger lite samma sak, eller går åt samma håll, eller håller mer rakt av. Hur smart är den strategin utifrån det ni har sett i materialet?
Jag tycker att det var väldigt intressant att höra hur de här personerna själva uttryckte sig om den förflyttningen. Och min bild utifrån det är att det inte direkt är någonting som har skapat respekt. Utan att tvärtom, att det som man dras till med SD är just att man står för det man tycker oavsett vad. Och man har liksom ett självförtroende i det. Och en egen vision. Det är ju en person som säger att ja, men Socialdemokraterna idag har ju ingen egen reformagenda och den de har, det är ju att kopiera SD. De har röstat med oss i alla migrationspolitiska omröstningar i riksdagen hittills. Ja, vad svarar man på det liksom?
Mm. Ja, vad svarar du på det?
Du behövde inte svara.
Nej, men så här.
Men om valarbetaren i dig som ska ut för den här studion svara. Nej, men jag
tror att ledande socialdemokrater är liksom eniga med oss i att de frågorna som är starka för socialdemokratin är liksom välfärdsfrågorna. Och vill nog lika mycket som jag att samtalet ska handla om det. Men strategin blir då att man försöker neutralisera de här andra frågorna för att någon gång äntligen få prata om välfärdsfrågorna. Men man kommer liksom aldrig dit. För problemet är ju att den andra sidan hela tiden flyttar fram gränserna. Så då måste man
de
liksom...
vill ju någonting.
Ja, de vill ju någonting.
Och de får igenom sina grejer. Precis. Så att de flyttas ju då i terrängen.
Precis. Så att jag förstår liksom tanken bakom den här strategin, men den räknar inte med att det på andra sidan finns ett parti som inte har några gränser överhuvudtaget över hur långt man kan gå. Ja, precis. Mm. Och det, jag menar, du pratade ju om tidigare att det finns ett motstånd liksom, mot en reformagenda, men det finns ju inte riktigt då i de här frågorna, utan det finns liksom en svans.
Får jag säga också bara här att det är flera stycken skulle jag säga som jag skulle dra längre än vad Carla gör här. Alltså ett mönster i de här samtalen vi har haft är att När de tittar tillbaka på sitt gamla parti då, Socialdemokraterna, i de här frågan med den här trianguleringen, hur sossarna som förhåller sig till alla nya utspel från tidregimen och så vidare. Mm. Va? och lägger sig liksom någonstans i den riktningen då. Att det, när man frågar om det där så är det som ett hånleende eller nästan ibland ett förakt. Alltså.
Mm.
Att har det gått så långt ungefär som att man inte har något eget utan bara ska apa efter oss då. För nu är det ju SD de tillhör nu då. Va? Och det... Och en vrede, det ligger en frustration och vrede någonstans där också. Att det är flera som säger så här. Om Socialdemokraterna hade drivit sina frågor, som man alltid har drivit historiskt, som prioriterade frågor, då skulle aldrig SD då skulle SD fortfarande ha haft 2%.
Mm.
Det vill säga om man hade stått kvar vid den samhällsvision som har burit fram socialdemokratin i alla dessa decennier liksom, då skulle SD aldrig ha kommit in i riksdagen. Det är direkt citat. Alltså.
Det säger då folk ni pratar med. Vad tänker ni om det påståendet? Denna samhällsanalys från en sverigedemokratisk politiker, lokalpolitiker eller motsvarande. Vad tänker ni om det? Jag tycker det låter som en ganska rimlig analys. Det skulle låta som din katalys har gett ut.
Ja.
Kanske som jag själv har skrivit och sagt i den här podden.
Verkligen. Nej, men jag förvånades verkligen nästan varje intervju över hur klart och tydligt de här personerna själva beskriver vad det är som har hänt. Alltså på ett sätt som jag håller med om. Sen landar vi liksom i olika slutsatser. Men jag skulle inte beskriva det på något annat sätt, egentligen.
Mm. Det är ju det vi skriver här också, att ja, men den analysen, den kan vi till stor del dela. Liksom. Men sen är det då, vi skriver någonstans här en liksom missvisande slutsats. Liksom. Jag menar, Carl och jag, vi har ju liksom utifrån den analysen inte gått till SD. Liksom.
Nej, nej.
Utan det är ju det som är grejen.
Men dels får ju folk välja själva vad de drar för slutsats. Och det är väl politiska partiers uppgift att appellera till människor. Och socialdemokratin är ingen liksom blyg viol. Det är en röd ros med mycket liksom kraftfulla rötter som skulle kunna absolut... Dels hade man ju då... Jag menar, det vi inte sa i början var att socialdemokratin under hela egentligen då... folkhemsepoken från liksom 20-talets inbrott till liksom egentligen då 90-talets slut var ett parti på runt 45-47% under den här Albin Erlander, Palme. Alltså ibland lite lägre men väldigt ofta runt eller över 45%, till och med några gånger egen majoritet. Mm. Liksom helt saknar motstycke. Man styr 44 år i ett svep. Man liksom omformar hela landet. Och det egentligen döljer ju då, de siffrorna döljer egentligen att man hade ännu starkare stöd i arbetarklassen.
Mm.
Där det var på 60-70-talet liksom 75-80% av LO-jobbarna röstade på S och resten på V. Sverige, alltså, och det, återigen till Erik Bengtssons analys, det var organisationsarbetet och det, i kombination med den här kraftfulla politiken. Och det är väl också, kanske då också brottet med det, alltså det här sveket, man ska kalla det, som gör också att bland äldre jobbare, idag pensionärer, kanske 80-årsåldern och så, så känner man väl det rakt in på kroppen, att man har dels varit med om när sossarna har byggt upp landet, sen har man varit med om när man har sålt ut det och liksom vikt ner sig på något sätt, av olika skäl, olika argument, en del ville kompromissa med kapitalet, andra kanske kände sig tvungna, om man liksom tar, Claes Eklund kanske var på ett sätt, Ingvar Carlsson på ett annat, men det hände till slut, borgerliga regeringar gjorde reformer, man ändrade inte tillbaks dem, nu står vi liksom här. Och ni har beskrivit de här, en del av de här väljarna då har uttryck för känsla. Jag kan tycka att de har en stor jävla poäng.
Mm.
Och att jag fick bara en galen del nu när vi sitter här. Det skulle vara jävligt intressant att låta er intervjua socialdemokratiska toppolitiker med egentligen samma frågor.
Mm.
Alltså en fortsatt studie där man intervjuar socialdemokrater som inte har gått till SD. Och aldrig kommer göra det heller förmodligen.
Absolut.
Om vad de tycker om, de här, om samhällsutvecklingen.
Mm.
Och egentligen, jag tror man skulle hitta att liksom till och med upp i liksom VU-nivån så skulle man liksom nästan hitta att vem är vem?
Mm. Nej, men det tror jag också.
Gräsrot 1 i SD som har gått och liksom VU-ledare mot X. Vem, som då kanske är svårt att anonymisera. Men liksom, vem, alltså analysen är slående vänster bland de här SD-politikerna.
Mm, verkligen. Verkligen. Och det är ju intressant också med tanke på den strategi som man ändå verkar ha från partiledningens håll, att rikta in sig väldigt mycket på någon slags mittenskikt.
Alltså, Magda Moderater.
Ja, men alltså personer som är absolut missnöjda med tidigare, men som egentligen är liberaler. Liksom. Och att man lägger väldigt mycket krut på det. Samtidigt så finns det en ganska stor grupp människor som egentligen är socialdemokrater. Eller åtminstone ganska nyligen har varit det. Som man inte riktigt tilltalar. Och jag tror också, alltså, nu pratade vi med personer som flera av dem bytt för ganska länge sedan. Liksom. Men att det är ju också, vad ska man säga, jag tror att en del av varför de har det här hånleendet som du beskrev det, mot att man nu liksom har svängt i migrationspolitiken, är ju också för att de var med från början och såg hur man pratade från Socialdemokraternas håll och från liksom Vänsterpartiernas håll om de här väljarna från början. För att där har man ju också svängt ganska mycket i hur man beskriver de personerna. Att i början så var det ju en helt annan strategi och man istället tog avstånd från SD, tog avstånd från de här väljarna och försökte att inte prata om de här frågorna överhuvudtaget. Liksom.
Nej, men precis. Och de har också betalt förmodligen då ett ganska högt pris för att liksom ta den här ställningen och byta parti och kanske i sin familj haft liksom problem och så vidare. De får ju stå för sina egna politiska val. Innan du kom in, Stefan, tänkte jag liksom, alltså, den här liksom idén om att man ska gå de här till mötes, det verkar ju vara en helt idiotisk strategi. Det hade alltså varit bättre om socialdemokratin hade liksom fört sin klasspolitik, förutsett arbetslassen, ibland förlorat val, stått upp för sin ideologi. Hade man vunnit de här människornas respekt då?
Ja, det tror jag.
Ja, det tror jag.
Ja. Eller förlåt, men för mig är liksom grunden för socialdemokratin att man också har en människosyn som utgår från att människor i grunden vill väl. Och där tror jag att man gick fel redan från början när man försökte liksom tolka det här väljarflödet i att säga att det var dem det var fel på något sätt. Sen är det inte så, vi har intervjuat, det är liksom inte några offer så, som du säger, de får stå för sina egna åsikter. Men de är ju också, tycker jag, eller tror jag, ett symptom på ett missnöje och en besvikelse som är mycket större.
Skulle du tycka som liksom ändå politiskt djur liksom, att det är ett misstag om man inte medvetet försöker möta den här gruppen? Alltså, för att jag såg en mätning ganska nyligen att den största förändringen av väljarkåren är att gruppen som är vänster men tann, vilket ju den här gruppen förmodligen då tillhör, den har växt mest. Alltså, för 10-15 år så var det mer gröna, liksom, alternativa vänstertann, mitten, liberala tann. Alltså, det var mer miljöpartister och centerpartister då. Och nu är det mer gråsossar som röstar på S eller SD, om jag fattar rätt. Men med så här, jag är liksom för nationen och jag är för välfärdsstaten.
Mm.
Och att då bara vända sig systematiskt till liksom, kvinnor med hög utbildning i storstäder som röstar på antingen Tan Ringqvist, Blondinbella eller Magda. Det låter ju som ett jättestort misstag. Det kanske inte är fel att vända sig till den gruppen. Men framförallt att man inte vänder sig till Britt-Marie och Bertil och de som ni har intervjuat i den här boken.
Ja, men kanske framförallt också ha en trygghet och liksom ett självförtroende i att den politik man för gynnar båda de här grupperna. Alltså att det handlar ju inte heller om att ställa, jag menar, högutbildade kvinnor i storstäderna ska också rösta på Socialdemokraterna. Men,
de gör det också.
Ja, precis.
Det är bra.
Jag tänker så här att nej, det är inte alls fel och liksom även inrymma de grupperna i liksom det gemensamma projektet och sådär, va. Det tycker jag är jättebra. Men frågan är vilka man huvudsakligen ska liksom, vilken är den huvudsakliga målgruppen som man försöker nå ut till liksom. Och vi skriver ju någonstans här att ja, men många av de här personerna som jag har pratat med här, det är ju som att ja, men idag så är det, Socialdemokraterna inriktar sig för mycket på den liberala, den som är idag är den liberala urbana medelklassen. Mm. Ja, men då måste man ju ha ett liberalt budskap då om man vill attrahera en liberal urban medelklass. Va?
Ja, det blir då dessutom att SD inte ska sitta i regeringen. Det är ju strategin på något sätt.
Ja.
Och den är ju rätt om det är analysen att det är där man hämtar väljare.
Visst, va? Men då skriver vi så att ja, men då handlar det ju om att okej, det är ju inte fel att rikta sig mot den urbana medelklassen. Självklart inte, men vi ska ju inte ha ett liberalt budskap till den liberala urbana medelklassen, utan det handlar väl om att den urbana medelklassen också liksom ska tilltalas av en socialdemokratisk ideologi, så som den gjorde tidigare, va? Mm. Vilket vi tror är helt rimligt och möjligt.
Liksom. Jo, vi försöker väl liksom skapa ett lite mer långsiktigt perspektiv generellt. Alltså det här hegemoniska perspektivet. Att som du säger, det kanske ska bli en socialdemokratisk urban medelklass. Men också att, jag tror inte heller man ska stirra sig blind på just den här gruppen av liksom väljare som redan har gått över till Sverigedemokraterna. Jag tror absolut att många av dem går att vinna tillbaka, men jag tror inte att man gör det genom att kolla på dem. Utan det handlar ju också om hur man attraherar nya väljare till Socialdemokraterna generellt. Alltså hur ska man få min generation att förstå vad socialdemokrati är? För där kan man inte heller... Det finns personer, tror jag, som är kvar inom socialdemokratin idag lite på gamla meriter. Och den lyxen kommer man inte ha längre. Ganska snart. Så jag tror kanske snarare att om man skapar ett socialdemokratiskt framtidsprojekt som liksom inkluderar breda grupper i samhället och verkligen konkret gör livet bättre för dem, så tror jag att man löser flera problem samtidigt.
Vi skriver ju det också här ungefär så här att ja, men vår viktigaste poäng kanske inte är hur ska vi då vinna tillbaka de här, utan den viktigaste saken som vi menar är ju då att tänka så här istället. Om socialdemokratin återigen skulle ha en mera egen vision om vart samhället ska röra sig och förslag som handlar om omfördelning, återigen liksom, som försöker råda bot på den accelererande ojämlikheten, som försöker återigen att verkligen på allvar ta itu med välfärdssystemens oerhörda brister idag, va? Då är frågan inte hur många kan vi vinna tillbaka av de här, utan frågan är snarare hur många av de nya generationerna som kanske nu skulle rösta på S eller högern, skulle då kunna istället rösta på S? Va?
Mm.
Det är ju en långsiktigt allra mycket viktigare.
Ja, absolut. Och jag tänker att väldigt ofta när Katalys har ordnat många av sina seminarier på Folkets hus i landet eller ABF-huset i Stockholm eller motsvarande platser, så är ju det slående att väldigt många i arbetarrörelsen värvades ju under Tage Erlander eller Olof Palmes eller möjligtvis Göran Perssons dagar, Ingvar Carlssons dagar, alltså är 80 år gamla. Liksom. De var 60 år gamla när jag gick med, eller 50-60. Och det är väldigt ålderstiget. Och de gick ju med, alltså när man värvar unga människor så formas ju det ideologiskt tänkande om klassanalys och en känsla. Och det finns ju väldigt, alltså för varje som värvas intellektuellt och politiskt till Sverigedemokraterna eller andra sådana partier, så är ju väldigt mycket, det är mycket högre energi som krävs för att vinna tillbaka och byta spår intellektuellt. För man blir fast, det är vi också, i ett tänkande. Än att så att säga värva, appellera till unga människor som inte har valt väg. Så att jag tror att ni är helt inne på någonting. Det ser ut som du vill läsa någonting.
Ja, det...
Och sen så tänker jag avsluta, för jag tror vi får återkomma till er i flera avsnitt här.
Men jag kan ta ett av, du frågade efter citat. Alltså, jag vill säga så här, det här är kanske det enskilda citat som fick mig att haja till mest. Alltså. Mm. Som nästan faktiskt, jag ringde till Carla och när jag hade sett det här och liksom sa att jag blev närmast chockerad faktiskt. Mm. Det är så här. Och det handlar ju då om att det här är en person med invandrarbakgrund själv. De ser att ja, men det finns två alternativ, liksom, två huvudalternativ. Det ena är ju då det här mera konservativa alternativet som han menar att SD står för. Det andra är ju då ett mer progressivt alternativ som han menar att Socialdemokraterna stod för tidigare. Mm. Så här. De två alternativ som finns idag, det är antingen att ta progressiva lösningar, vilket saknas helt och hållet i svensk politik gentemot de här samhällsproblemen vi har. Eller så finns det de här konservativa lösningar som har fått monopol när det gäller att lösa och åtgärda problem. Progressiva lösningar, då skulle det väl handla om att se till att vi får ett mer jämlikt samhälle. Så det inte blir så att vi får områden med sociala problem och att man då knyter de sociala problemen till ojämlikheten i samhället. Men den diskussionen finns ju inte ens. Det har inte kommit fram lösningar från vänstersidan för de problem vi har i samhället. Och jag tror att de lösningarna finns. Och så refererar han här till Bernie Sanders och jag följer amerikansk politik. Och den progressiva sidan i det demokratiska partiet har ju en sån diskussion om klasskonflikter och ekonomisk ojämlikhet. Så diskussionen finns, men den finns inte i Sverige. Säger personen.
Nej, men alltså man blir nästan tårögd. Jag skrattar för att det är liksom så här, det låter som någon i vår, alltså det är liksom, det låter som vi själva, det låter som folk på våra seminarier. Alltså ja. Katalys har den politiken, vi har förslag, vi har klassanalysen, vi har till och med fram mejladress till Bernie Sanders. Så här, man brukar ju säga och citera den här Jeppe på berget.
Mm.
Där alla säger att alla vet varför Jeppe är super, men ingen vet varför Jeppe är super. Och alla i Sverige som följer politik vet att arbetare rätt ofta idag röstar på Sverigedemokraterna. Men väldigt få har egentligen tagit reda på varför de gör det. Och ni har kommit en liten bit, jag tycker en ganska stor bit, närmare svaret. Så tack Stefan Sjöberg och Carla Backlund för er lysande och jättespännande bok. Det handlade aldrig om invandrarna. Läs den, ta del av den. Den har också en studiehandledning. Det går utmärkt att bjuda in er som föreläsare. Kontakta oss på ABF, på Katalys. Ordna någonting på er lokala ABF-avdelning. Starta en cirkel. Boken går att köpa på förlaget. Den heter Det handlade aldrig om invandrarna. Och efter 1 maj så finns den i bokhandeln att beställa och köpa. Man kan också fråga efter den på bibliotek så får fler läsa den på våra folkbibliotek. Följ Katalys på sociala medier, prenumerera på vårt nyhetsbrev och om du vill och kan stödja oss så kan du bli månadsgivare och all den infon finns på katalys.se. Och glöm inte att ekonomi är politik, inget annat.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.